Det här är Stormens utveckling, en podcast för Aftonbladet Kultur. Jag heter Ola Söderholm och Jonathan Unge är också här i Malmö musikstudio.
God kväll. Eller det beror på när man lyssnar.
Ja, just det. Det beror alldeles på när man lyssnar. Men du ska prata om Brexit.
Lite Brexit och lite Flexit ska jag prata om. Jag kommer att gå in på det närmare.
Ja, du förklarar vad du menar med det.
Exakt.
Senare. Så det är delar av veckans avsnitt. Jag tänkte först nu att jag ska prata här lite om att jag har sett den här nya dokumentären om Estonia-katastrofen.
Var den bra?
På Dplay. Estonia-fyndet som ändrar allt. Ja, men det var bra. Det var bra. Det var, jag inte,
var det spännande?
Ja, det var ganska spännande. Jag insåg att alltså, bara att få Estonia-katastrofen berättad för en räckte ganska långt för mig. Mm. För det har inte alls vevat så mycket, tycker jag. Eller jag har aldrig bara sett en sån här rekonstruktion och ögonvittnen som berättar hur de tog sig ut och så vidare.
Du kanske var för ung. Du kanske inte var med om själva Estonia.
Ja, jag var 12. Ja, men jag minns att jag var ganska så här, att jag hängde med och var så rätt intresserad på ett lite lillgammalt sätt. Att jag kanske var så stor så jag hade börjat följa media på ett lite mer aktivt sätt och sådär. Mm. Vad är din relation till Estonia?
Min relation till Estonia är väl att man har hört ganska mycket om den.
Ja, jo.
Och så.
Jo, det låter i och för sig också.
Ja.
Som en relation man kan ha. Ja. Det har varit en stor grej.
Ja, för du hade väl den att det inte hade varit så mycket om den?
Alltså, ja, men det är klart att det har varit mycket om den. Men det var bara...
men hur mycket vill du att man ska ha om den? Ska varje dag ska vara? Ska påminna dig varenda dag?
Ja, men det är vissa sådana...
Glöm aldrig Estonia.
Ja, men vissa sådana nationella trauman är det så här att med så här klockslag, då händer det. Mm. Men nu bara att jag bara fixerar med det, att de bara förklarar hur snabbt det kom in vatten, hur den välte, hur de sprang upp och att de så stod. Den låg liksom på sidan, så att liksom sidan på båten var ett plan och så står de på planet där.
Du behöver inte berätta det för mig, allt det vet jag.
Och att det var så jäkla...
fruktansvärt,
ja. Ja, men det var mycket...
Jag tror det är fruktansvärt ut efter.
Allt det där med, vad var det att så här... Ja, men typ 130 av 1000 som överlevde eller sånt där.
Ja.
Och alla var typ 80-85% var män.
Ja.
Typ alla var mellan 20 och 45.
Ja.
Alltså just den där grejen. Hade man varit där med barn hade man varit helt
chanslös. Ja, ja.
Man varit tvungen.
Men jag hörde någon som så här hade fått, alltså som åkte med en kompis där, så fick kompisen panik av vad som hände.
Mm.
Och tog beslutet att springa in och låsa in sig på toaletten. Så ja, han blev bara liksom totalt panikslagen.
Mm.
Usch.
Ja, men det var det alla överlevare berättade. Att det är det överlevarna berättar om också i den där dokumentären. Den där, att de av någon anledning bara hade instinkten att lägga benen på ryggen upp för trapporna. I en tiondel så springer de förbi folk som bara står förstenade. Eller så här står och försöker vara så här, men ta det lugnt. Ja, det går bara under. Ja, men det är just att de ändå att de hade en chans och de som hade den... Sen någon sån här jurisk instinkt att nu bara skuta upp.
Du menar alltså att det här har du inte fått tidigare, till skillnad från till exempel när Eldkvarn brann. Den nationella traumat. Där har du suttit uppe i norrländska skolorna och fått minutrapporteringar om varje år.
Nej men Palmemordet är väl kanske en sån här en jämförelse. Okay. Att även om jag inte är en Palmemordsnörd så har jag ändå exponerats för tidskoder, Tunnelgatan, den och den, där och där. Och men det är säkert ingen allmän upplevelse jag kan generalisera utifrån.
Nej.
Men det var bara, för mig var det lite nytt att bara få det förklarat på det här viset. Men det var bra att den kom, den här dokumentären, nu att den fyllde också ut tomrummet i konspirationshjärnan lite efter att Palmemordet pyste ut i den här besvikelsen i våras.
Ja, just det.
Men nu är man på G igen.
Ja.
Att I want to believe. Sossarna, era sjuka jävlar. Vad har ni gjort? Mörkläggning och så vidare.
Förr var det som man sa att det var ryssarna som hade sänkt den. För att sossarna smugglade ut hemliga walkie-talkies de hade köpt från olika förband i Ryssland.
Ja, exakt. Jag kommer nog komma lite till det senare. Men, men att det är mycket där då att det var det sönderfallande Sovjet på den tiden. Och så bara skvalpade runt militärmateriel lite överallt.
Då bara skickade över Tage G. Pettersson med en stor bunt pengar.
Som, ja, det var jättelätt att få det från Ryssland till hamnen i Tallinn och till Sverige. Men det är en dokumentär om vad som hände när passagerarfärjan Estonia sjönk på vägen mellan Tallinn och Stockholm för 26 år sedan, 28 september 1994. 852 människor dog, 501 av dem var svenskar. Och att det då har så här ältats en del frågor kring Estonia sen förlisningen. Att varför bärgades den inte? Varför sa både den avgående regeringen Carl Bildt och den tillträdande regeringen Ingvar Carlsson att man skulle bärga båten och kropparna, men sen ändrade de sig? Varför ville man gjuta in vraket i betong?
Ja.
Varför man inte velat genomföra fler dykningar? Varför sjönk båten så snabbt? En grej också. Mm.
Den stora obesvarade frågan i samband med Estonia är ju varför hon inte tippade helt runt och låg och flöt väldigt länge efteråt. Så som hade skett med färjan Jan Hevelius året innan, som fick slagsida och sen omedelbart vände 180 grader runt och låg i dygn och flöt på det viset. Estonia sjönk på mindre än en timme.
Vad heter han? Hevelius? Jan, det var den polska färjan.
Ja, Jan Hevelius. Ja, ja precis. Mm. Mm. Men det här var Lars Borgnäs. Som är journalist och han medverkar i den här dokumentären. Och ja, men det var då att Estonia sjönk så otroligt fort. Och grejen är, som de menar är då, att på grund av så här luft i skrovet som är under bildäck, då borde Estonia ha bara vält runt och hamnat upp och ner. Mm. Och legat och flutit så då. Det var så den där polska färjan gjorde. Och den officiella förklaringen till att Estonia sjönk, det är då att bogvisiret lossnade. Och det forsade in vatten på bildäck. Men det vattnet borde då inte ha kunnat komma ner i skrovet under bildäck i sådana mängder. Så att det skulle ha lett till att fartyget sjönk så snabbt på det viset som det gjorde. Och då är frågan då om det har hänt något annat som gjort att den sjönk så snabbt. Och bland annat då tas det upp i filmen att vittnen har en helt annan bild av händelseförloppet än en haverikommissionens officiella rapport.
Okay.
Att vittnena beskriver som att det var två höga smällar. Och att skeppet fick slagsida nästan direkt. Att det började luta åt styrbord. Åt höger betyder det. Nästan direkt.
Jag vet vad styrbord är.
Ja, och till skillnad från rapporten som säger att det blev slagsida mot styrbord typ en kvart senare. Mm. Att båten körde på en kvart utan bogvisir innan det blev slagsida.
Lögnare.
Och du hör ju. Du hör ju. Hur mycket mörkläggning det är här. Men ja, vittnen som befann sig under bildäck beskriver också hur de såg att det omgående forsade in vatten där.
Mm.
Att de såg vatten forsa längst ner, inte från trappan där de sprang upp. Alltså.
Aha, från bildäcket.
Alltså. Ja, precis. Men det är så lite sådana grejer då. Och det är kanske så här gammal skåpmat lite grann. Att det finns det här bråket om vad som händer och de här olika uppgifterna. Men den stora grejen med dokumentären, alltså fyndet som ändrar allt, den nya grejen dokumentären presenterar, det är att dokumentärfilmsteamet har genomfört egna dykningar. Eller de åkte ner så här med en dykrobot som filmade av Estonia. Och då hittade de ett stort hål i skrovet på styrbordssida som inte upptäckts tidigare.
Okay.
Alternativt som de inte velat berätta om för oss.
Varför hällde de inte betong i det hålet? Dumbomar.
Ja, de blev stoppade från betongplanen.
Jaha, alla... betongplanen blev aldrig av.
Den blev aldrig av.
Nej.
Alltså, överlevarna blev så himla arga. Först blev de arga för att de inte skulle bärga. Och sen så när de sa att vi ska hälla betong över det, så blev de jättearga. Och då backade de till slut från det. Så att de började hälla ner lite stenar runt omkring, tror jag.
Okay.
För att den ligger på mjuk sand, så skulle de stabilisera upp med stenar runt Estonia, som en förberedelse för att hälla betong. Så det hann de börja göra, men sen stoppades det. Dokumentären avslöjar det här med det här tidigare okända hålet i skrovet. Och att det då kan spekuleras om att det är det här hålet i skrovet som slås upp på styrbordssida, som det är det som gör att skeppet direkt då fick slagsida åt styrbord. Anders Ulvarsson, professor emeritus i marin konstruktionsteknik, för fram teorin i Aftonbladet att först slogs hålet i skrovet upp, fören på båten tyngdes ner av inströmmande vatten, och det gjorde att bogvisiret fick större belastning och det brister och lossnar då.
Mm.
Så det var då först hålet som destabiliserade båten lite grann, tillräckligt för att bogvisiret sen skulle lossna och så började det forsa in vatten. Men då är frågan hur hålet i skrovet slogs upp.
Ja.
Hur kom det dit? Hur uppstod det? Var det att Estonia rammades av en ubåt? Av en rysk jävla ubåt.
Var det en rysk
som
jävla
körde ubåt? In i Estonia.
Var det en rysk jävla ubåt?
Ja, eller svensk.
Eller svensk.
Eller brittisk.
vilken teori först fram? Jag tycker att man hörde lite att det var... För att tidigare man sa att det skulle vara ryska.
Ja.
Alltså konspiratorerna. Men nu har de inte ändrat ut till svenska.
Ja, det är en konspirationsteori.
Ja. Som förs fram i dokumentären.
Att det är en, ja, men det är att det är en rysk som... Alltså det är en konspirationsteori som dokumentären inte går all in på. Men kittlar oss lite med.
Ja.
Eller i alla fall att det är en ubåt. Men jag tycker ändå att det är rysk som är det underförstådda antydandet.
Men visst, har du inte hört att det snackas lite om att det skulle vara en svensk ubåt nu?
Jag
läste någon så här artikel stod när någon amiral eller någonting gick ut och sa att det kan absolut inte vara en svensk ubåt. Vi har inte kapacitet att göra hål.
Varför skulle det vara en svensk?
Att ta upp konspirationsteorin en nivå.
Ah, okay.
Om någon säger så här, jag tror att du har en rysk ubåt, då kan man överträffa honom bara, tror du det? Det är en dumma jävel.
det var
en svensk.
Det var de ville att du ska tro.
Och det måste jag säga att om det stämmer att det var en svensk ubåt som sänkte Estonia av någon anledning, då är jag motvilligt imponerad. Väldigt motvilligt.
I didn't think we had us had it in us.
Det tror jag verkligen inte. Wow.
Trodde inte vi hade det i oss.
Kanske ska rösta sossarna ändå.
Är det
en rysk då, antagligen då?
Ja, mest troligt kanske ingen ubåt.
Och då så ville inte vi att det skulle komma ut för att vi vill inte, för då måste vi svara mot Ryssland på något sätt. Och det orkar inte vi, eller?
Ja, det var kanske en tanke.
För att de var ju sån ekonomisk jätte på den tiden.
Ja, precis. Mm. Ryssland 1994.
Ja.
De hade BNP som var dubbelt så stor som Färöarna.
Ja, precis.
Ja, nej, men det att det, den här ubåtskonspirationen, alltså dokumentären går inte all in på det, men kittla oss lite med det.
Ja.
Här är ett vittnesmål från en av överlevarna, Karl-Erik Reintam, som berättar vad han ser efter att han har varit där längst nere, där vattnet sprutat in. Och sedan har han sprungit upp för trapporna och kommit upp på däck som en av de första människorna.
Mm.
Och då tittar han ut över havet och ser det här.
När jag står där så tittar jag ju naturligtvis ut i havet och jag tittar ner och då ser jag någonting konstigt i vattnet. Jag ser någonting vitt som är flera gånger flera meter stort som rör sig åt vänster. Det här rörde på sig. Jag har aldrig gjort militärtjänstgöring. Jag har ingen aning om hur ubåtar ser ut i vattnet. Det var ju mörkt i vattnet och så vidare. Jag har ingen aning om en ubåt kan se ljusare ut än vattnet. Men uppenbarligen körde fartyget på någonting. För vad är det som förklarar det att man hör ljud som låter som att fartyget kör genom is? När man är där nere, där man hör allting som slår emot fartyget.
Mm. Jättebra och jättedåligt vittne på samma gång. En sån här vittne som jag tror att man är åklagare eller försvarsadvokat inte helt säker på om man ska put in the chair, eller vad det heter. Take the stand. Han har ju sett någonting, men så gjorde han ner sig så himla mycket.
Att han
visste inte en ubåt såg ut.
Nej.
I vatten i och för sig.
Men, ja, men det här vittnet då, såg han ubåten som hade varit och stångat Estonia.
Mm.
Det är lite så att de leker med den tanken i alla fall i filmen. Men det är i alla fall så att det är helt nya uppgifter att av någon obegriplig anledning med det här jättestora hålet i båten.
Ja.
Det har av någon anledning missats, snedsträck, undanhållits fram tills nu. Så det är ju liksom helt nytt och inte utrett. Men den mindre vilda gissningen om hur hålet i sidan uppstått, som många lyfter fram, är att hålet inte hade något med olyckan att göra, utan att hålet uppstod när färjan slog i botten.
Uh-huh.
Att det var någon stenbumling eller klippa på botten av havet.
Okay.
Som den landade på och slog upp hålet. Men den här Ulvarsson, då, professorn som har teorin om att det var först hålet som slogs upp och sen bogvisiret trillade av, han säger att han med säkerhet kan utesluta att det skulle ha varit en stenbumling på botten som orsakat hålet. För att han tycker att det så, han tycker att det stämmer så bra överens med vittnesmålen. Mm-hmm. Alltså bland annat då den här killen sa att han såg vatten spruta in under bildäck. Och det var just vittnen som befann sig i hytterna i närheten av det hålet slogs upp. De vittnen har gjort de observationerna. Och andra som har spekulerat menar på att det är för mjuk sand eller lera på botten där Estonia ligger.
Ja.
Där det krävts en stor sten på ett hårt underlag för att ha tillräckligt mycket kraft för att slå upp det där hålet.
De kan.
Ja. Men om då hålet kom först, om det var en del av olyckan, om det till och med var det första som hände, det som startade hela det olyckliga händelseförloppet och hur i helvete uppstod det. Att trots alla vittnesmål och trots att det är mjuk sand på botten, så är det kanske ändå lättare att tro på en stenbumling på botten-teorin.
Ja, inte det. Jag tror det också.
Inte när sossarna är i farten. Och ryssarna. Ja, nej, jag vet inte. Men det låter ju helt befängt. Att en ubåt ska ha rammat Estonia.
Det låter lite befängt. Det gör det.
Ja.
Jag säger inte att det inte har hänt.
Nej, nej, vem vet. Men i alla fall, det är då... Det är ett stort hål där i skrovet på styrbordssida vid vattenlinjen.
Mm.
Närmare fören än akten. Mm. Och det är inte upptäckt förrän nu. Men det har, ja, det har varit att prata om det tidigare. För vissa har menat på att det borde finnas en skada där. För att man ska få ihop sjunkningsförloppet. Och den här nya upptäckten, det ger då nytt bränsle till de här Estonia-revisionisterna. Och det är mycket då i dokumentären om det här med att Estonia användes för att smuggla militärt materiel.
Mm.
I... Det var så operationer som var samarbeten mellan svensk, estnisk och brittisk underrättelsetjänst och smugglade saker ut ur Ryssland till hamnen i Tallinn och på civila passagerarfärjor till Sverige.
Mm.
Och de här ryktena om att det hade varit såna här leveranser på Estonia, de började typ direkt efter att Estonia hade sjunkit. Mm. Och de så här avfärdades av svenska myndigheter som rena konspirationsteorier. Men det visade sig då att det var sant.
Ja.
Det avslöjades av Uppdrag granskning 2004.
Ja, att imponerande.
Det hade fraktats militärt materiel på Estonia vid två tillfällen, avslöjade Uppdrag granskning. Och därefter utreddes det också av juristen Johan Hirschfeldt på uppdrag av regeringen. Och den,
varför behöver regeringen utreda det? De vet väl om de har gjort eller inte?
Ja, men det är väl, jag vet inte.
Kolla om vad jag har gjort.
Ja, men det var ju det de gjorde då, att utredningen bekräftade bara Uppdrag granskningsberättelse om två tillfällen.
Okej, det fanns massa tillfällen.
Ja, man menade utredningen på att inget tydde på att det hade fraktats försvarsmateriel på Estonia under olycksnatten.
Okej.
Men det motstrid står i den här dokumentären. Mm. Dels är det vittnen som säger att de såg militärer och militärfordon frakta på saker i hamnen.
Mm.
I Tallinn, och sedan är det också den nya seländska journalisten Stephen Davis.
Det är långt hemifrån det.
Nu, precis. Nu plockar vi in fler kort i leken här.
Jag håller de här jävla kiwi-människorna på med.
Får ihop det här sjuka bygget.
Vad har de med den här saken att göra?
Stephen Davis, nej, men han har granskat Estonia och han har då, för att han har haft en källa i brittiska underrättelsetjänsten MI6 som var liksom verksam i de här operationerna och smugglade det här militära materialet.
Mm.
Och han berättar här utifrån sin källa då, en agent i den brittiska underrättelsetjänsten MI6.
My further investigation into the Estonia led me to a new source, an active service officer at MI6 who provided vital information about what really happened. He told me there had been two clear warnings from the Russians to the West to stop the smuggling operation on the Estonia. The first warning in 1993 went through diplomatic channels to the Estonians. It said, we know you are smuggling, we know you are putting things on the ferry, you need to stop. Apparently the Estonians ignored the warning. The next year, in close proximity to the sinking, a second warning went directly to MI6. We know you are running the smuggling operation. We know you are running it via the ferry Estonia and you need to stop or else.
De borde dragit ner ljudnivån lite på bakgrundsmusiken där.
Ja, det är väldigt mycket.
Det är väldigt högt. Hör knappt vad han sa.
Det är väldigt mycket. Ja, precis. Det är bara larmar med. Mm. Nu är det konspirationmusiken hela tiden i bakgrunden. Ja, men det var okej. Ryssarna sa i varningarna som de först skickade till estniska underrättelsetjänst och sen brittiska att vi vet vad ni håller på med.
Mm.
Ni smugglar militär utrustning på Estonia. Sluta med det annars.
annars.
Punkt, punkt, punkt.
Och vi bara, annars vadå? Och de bara, ska ni få se.
Vi kommer knuffa Estonia med en ubåt.
Ja.
Vi lyssnar vidare här lite. Ja.
The Swedes have admitted that there was a smuggling operation on the ferry Estonia in the weeks before the sinking. What my sources have confirmed was there was a smuggling operation on the night the ferry sank. And what was being smuggled out was crucial information on the Russian ballistic missile program and some electronic parts relating to the ballistic missile program. My MI6 source said what would have happened is a senior Swedish intelligence officer would have gone and knocked on the Prime Minister's door and said, you know, you guys have this idea about bringing the ferry up to investigate. That must never be allowed to happen.
Mm. Det är ändå ganska, eller?
Att det är ganska...
Även om de hade smugglat på Estonia, så hade folk blivit mer sura på svenska regeringen än Ryssland som faktiskt sänkte den.
Ja.
Hade de det?
Nej, jag tror inte det. Nej, ja. Jag tror inte det.
Vi varnade ju.
Det verkar lite överdrivet. Mm. Och ja, eller det är liksom så också här, fast men det är så här, alltså jag fattar inte, gör ubåtar så att de rammar ett fartyg?
Nej, det gör de inte. De skjuter med en sån här
jätteriskfyllt.
Ja, det låter jättefarligt
för dem själva också. Ja. Men då i och för sig att det liksom man gör den här knuffen som en i så fall som någon slags varning.
Ja, för det är svårt.
För att det där lilla hålet hade ju inte räckt för att sänka Estonia, och inte på det viset i alla fall. Då hade det kanske varit så långsamt att det hade gått att evakuera alla.
Men dåliga bogvisir vi hade.
Ja, precis. Att det slog upp hålet och det destabiliserade. Och bogvisiren var då som sagt dåliga från början. Mm. Och då räckte det för att de skulle lossna. Att det är så man ska få ihop det. Att ryssarna ville bara bumpa för oss. Alltså så här, som att skjuta ett varningsskott strax över ens huvud.
Mm. Och så visade det sig att man hade hjärnan i den här höga hatten.
Ja.
Det var ju dumt av oss såklart.
Ja, men han i det här klippet och den här, Stephen Davis, han menar på att hans källa bekräftar att det smugglades olycksnatten också.
Mm.
Info om Rysslands missilprogram bland annat.
Mm. Och det fanns inte mejl på den tiden.
Och det som lär ha hänt är att en högt uppsatt svensk underrättelseagent ska ha gått till statsministern och sagt att det här med att ni ska bärga färjan, det får ni aldrig göra.
Nej, för då kommer det framkomma.
Men sen, vad exakt?
Men sen... Fan, det är tufft ändå att gå all in på det. Men bara, nej, okej. Okay. Då häller vi betong över allting bara. Men sen lite senare så kommer något jävla program från SVT och påstår att de har uppgifter om att det skulle ha. Och så erkänner man det.
Ja, men precis.
Dålig mörkläggning.
Ja, men det är i alla fall då så här, att frågan är så här, vad har hänt? Ja. Vad fanns på Estonias lastdäck den här natten? Är det något som kan avslöja varför man inte ville bärga? Ja. Är det till och med något som kan ha påverkat varför skeppet sjönk? Eller är det liksom bara något som avslöjar så här hyckleri och omoral i Sveriges utrikespolitik?
Mm. Vilken chock.
Det är svårt att få svar. Det lyfts hela tiden i den här dokumentären hur allt runt Estonia är sekretess och hemligstämplat.
Ja, det är för sig konstigt. Jag har aldrig fattat det här med sekretess. De här banden som någon... vad heter det, högra handen till Göran Persson hade angående liksom tsunamin, kommer du ihåg
då? Ja, just det, också, Lars Danielsson. Ja,
vad de sett sekretess, alltså, vad ger den rätt till att sekretess belägga saker? Det är lite konstigt, kan man göra det med allt?
Ja, det är väl rikets säkerhet, är väl så här.
Men varför skulle det vara rikets säkerhet någonting med Estonia? Det är jättekonstigt i så fall.
Men för att det var militära transporter på Estonia.
Ja, och därför är allting sekretessbelagt.
Ja, jag antar det. Vi kan väl höra lite hur det låter i dokumentären.
Estonia-olyckan är omgiven med så mycket sekretess, så mycket hemligstämplar. Och det måste, som jag ser det, tyda på att man är rädd för vad sanningen ska visa sig vara.
Hur har den här tulltjänstemannen fått order av vem att släppa igenom militärt smuggelgods? Och då så sa Hirschfeldt att han hade inte något minne av det. Han kommer inte ihåg. Och då vi frågade om bakgrundsmaterialet, för det är ju där det finns då, det som inte finns i själva rapporten, så sa han att han hade bränt upp bakgrundsmaterialet.
Om de ville skaffa utrustning, hjälpte du dem?
Ens fråga svarar jag inte på.
94 talar vi om nu.
Mm, jag hörde det.
September 94.
Mm.
Hjälpte du om att skaffa utrustning där?
Jag svarar inte på den frågan.
Jag tror ibland att de tror att det är viktigare än vad det är.
Ja, ja. Det är...
Jag tror att de flesta liksom så här säkerhet, eller så här folk som jobbar i undertjänsten som har någonting hemligt att berätta, så kommer de liksom med någonting så jävla banalt.
Ja, ja precis. Det är, ja men exakt. Jag ska komma lite till det också. Mm. Jag tror att det ligger en del i det. Ja, men det är då att många menar på att den militära sekretessen runt Estonia borde lyftas.
Mm.
Men militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST, de vägrar lämna ut någonting. Mm. En överlevande försökte begära ut handlingarna och fick svaret att de här handlingarna, om de förekommer, mm, omfattas av sådan sekretess att det är omöjligt att ens kommentera huruvida de efterfrågade handlingarna existerar eller inte.
Oj.
Så om det inte finns några handlingar om Estonia på olycksnatten, så kan inte säkerhetstjänsten säga det.
Nej.
De säger alltid det är sekretess oavsett vad man frågar.
Okay.
Så man kan säga piska upp vilken konspiration som helst egentligen genom att ställa frågor till MUST. Eller hur? Alltså, ja, har Sverige ett hemligt kärnvapenprogram under Hallandsåsen? Det är sekretessbelagt.
Ja, om det existerar.
Och man säger, lägg korten på bordet.
Ja.
Vad är det som är sekretessbelagt?
Kanske säga nej där. Om de verkligen inte har något, då kan man bara säga nej. Men eftersom de då per automatik då bara svarar nej på sånt.
Ja, de svarar ju alltid, ja, det är sekretessbelagt. Ja. Ja, men det är ju lite så här grejen, om någon får frågan, har du varit otrogen? Och antingen svarar nej eller inga kommentarer.
Ja, precis.
Och inga kommentarer betyder då ja, förmodar man.
Ja.
Men grejen med säkerhetstjänster är att de alltid svarar inga kommentarer.
Oh, det
som, man, som man tror alltid att de har gjort allt.
Så himla många krascher i äktenskap i onödan.
Ja, men grejen här då är att de har redan erkänt att de smugglade på Estonia. På Estonias två föregående turer.
Ja.
Typ veckorna innan. Men de erkänner inte att de gjorde det på olycksnatten.
Okay.
Men det fattar man väl att de säkert gjorde också. Det stämmer ju säkert.
Ja.
Alltså
varför inte erkänner? Just vad det är den natten så vill de inte erkänna det då?
Nej, precis. Men skulle det göra så stor skillnad? För skandalen är väl redan skedd om man redan har erkänt att det har smugglats militärt materiel på en civil passagerarfärja. Och jag menar, jag tror nog inte att ryssarna sänkte Estonia som en hämnd för det.
Nej.
Men om de gjorde det, spelar det så stor roll huruvida det var smuggelgods just den aktuella turen.
Nej,
att ryssarna visste att det var skytteltrafik med deras militärteknologi över Östersjön med Estonia. De sa sluta annars. Alltså jag menar, om man ska tro på den konspirationsteorin så står ju inte den och faller med huruvida det smugglades på färjan just den natten.
Nej, men det är precis som MUST och deras kvinnoaffärer. Att de står och skriker sig blåa om att de inte var otrogna den kvällen. Det är klart att jag låg med din syster 2 veckor innan. Men det var ju den här kvällen du var sur på.
Det är sekretessbelagt fortfarande.
Det andra erkänner jag nu när du har bildbevis.
Precis. Allt som liksom inte Uppdrag granskning har filmat är sekretessbelagt.
Har du varit otrogen? När? Ge mig ett exakt datum och tid. När, påstår du? Den 7 september? Nej.
Det är ingen stor, PR-seger.
Nej, det är inte.
Om du redan har erkänt att du var otrogen alla kvällar förutom den.
Du ska läsa upp alla datum jag inte varit otrogen.
Nej, men det är lite svårt det där. Att varför kan de inte bara erkänna? Alltså istället för bara att... För det de gör nu då, att vi erkänner att det var smuggelgods just de 2 gånger vi blev påkomna av tulltjänstemannen som pratade med Uppdrag granskning. Annars var det aldrig smuggelgods. Men det just är det lite som du var inne på, att jag tror att man inom den djupa svenska staten överskattar hur mycket svenska folket bryr sig om svenskt fuffens, svenskt hyckleri. Att det är så här, va? Höll vi på att göra operationer mot MI6 mot Ryssland?
Ja,
eller,
mer MI6
eller,
då.
Ja, precis. Ja. Höll vi på att göra operationer med MI6 mot Ryssland? Men neutralitetspolitiken då?
Det
är det någon som tänker så?
Vi hade bara sagt, gud vad coolt.
Ja, precis. Ja. Eller i alla fall så att, ja men MI6, självklart är det så.
Ja.
Vi vet att det är så.
Men tänker du så här, att vi utförde massa mord i Estland på dissidenter till den nya estniska staten. Alla bara, wow, coolt. Till och med Jan Guillou hade tyckt det var coolt. Han hade tyckt det var supercoolt.
Ja, han hade tyckt det var coolast av alla.
Ja.
Nej, men det är lite, man överskattar hur mycket svenska folket bryr sig. Det är lite samma grej som det här med att hålla på att avslöja hur dumma och hycklande och ryggradslösa Sverige var under andra världskriget.
Ja.
Att det är så här att vem tror något annat? Vem har en rosenskimrande syn på Sveriges agerande då? Alltså, det är så snarare än att det är att så här, slå hål på den gamla nationella myten, så är det ju nästan den nya nationella myten. Att vältra sig i hyckleriet.
Absolut. Jag är ju för den nya, att vi ska börja tuffa till oss.
Och stå upp för att men lite, det var ganska bra agerat under andra
ganska bra agerat faktiskt.
Ja, men du var väl också inne på någon gång tidigare att det, eller att det nästan kan gå lite så långt åt andra hållet.
Ja, det
blir lite, så lite överdrivet, halsstarrigt trycka på hur vidrigt Sverige var. Ja. Att det blir så här, ja men alla små länder försökte vara neutrala. Ja. Sverige hade tur och det är klart att vi borde ha slutat sälja malm lite tidigare. Men det, ja. En annan sak var att jag läste recensionerna av Claes Östergrens nya roman och att den tydligen delvis handlar om Sveriges vapenaffär med Sydafrika runt millennieskiftet.
Ja.
Då regeringen hade någon Sydafrika-satsning med, sen nu ska vi ha ett nytt partnerskap med Sydafrika.
Och ja, vi skickade ner Dr. Alban.
Och de hade någon sån stor jippo, de hade en gala då typ Dr. Alban och The Real Group uppträdde på någon fotbollsarena för tre betalande personer.
Ja, det var ett fiasko.
Känt fiasko. Men att allt det var något så här biståndsfinansierat fluff, men det egentliga syftet med allt var att Sverige skulle kränga JAS-plan för 18 miljarder. Då.
Ja.
Och då ska Claes Östergren hålla på och avslöja hyckleriet kring detta.
Det visste man redan då.
Och man bara säger okej, okay, boomer.
Ja. Där fick jag.
Nu sa jag det. Ja, men det är lite grann att, så här, att avslöja det är inte längre att du avslöjar det nationella runket. Nej. Det är mer att verka i det nya nationella runket,
det
aktuella nationella runket.
Just det.
Att så här, den narcissistiska nationella självfixeringen yttrar sig mer på det här viset. Att man ska hålla på, jag vet inte, självupptaget prata om hur dåliga just vi är.
Mm. Tråkigt om vi inte tycker att sälja några, va?
Det var så också, det blev inga.
Jag vet inte, inga jättegrejer. Jag vet inte, gå med det JAS.
Nej, har de sålt något någon gång?
Men har vi sålt liksom, har vi inte så här, Brasilien börjat tillverka dem.
Aha, okay.
Och de säljer dem. Och, förhoppningsvis.
Och då får Sverige någon slags procent.
Ja, då får vi rabattkort. Någonstans. Vi kommer in billigare någonstans.
Ja, men det är just det att det är den känslan att det kan kännas lite gammaldags, det Must håller på med kring Estonia, om de håller på med någonting. Att det,
alltså vad den är, om ni bara säger det så kommer det vara fine.
Ja, att det liksom krävs att de är totalt överbevisade för att de ska erkänna att de har gjort något överhuvudtaget.
Ja. De måste nästan ha sänkt den själva, tror jag, för det skulle bli en riktig ordentlig skandal.
Ja.
Och i så fall så kommer den också blåsa över ganska fort som det är nu i Twitter-tider.
Nej, precis. Det är liksom bara ett dygn senare sen så har de skrivit något transfobiskt på gardet.
Ja,
så kommer vi inte ihåg det längre.
Nej.
Ja, men det känns som att det de håller på med när de sitter och bara är musslor kring det här, det är lite grann att bevaka någon nationell myt som kanske var aktuell fortfarande på 70-talet.
Och
att då var det kanske så här att Jan Guillou håller på att avslöja myten. Ja. Vi måste stoppa honom. Medborgarna måste fortsätta tro att Sverige inte har någon underrättelsetjänst.
Nej.
För att de är såklart övertygade om att Sverige, liksom Guds utvalda humanitära stormakt, de står över allt smutsjobb som vanliga länder måste ägna sig åt.
Men också bara tror jag den uppfattningen de har som själva som personer. Den här gubben vi hörde som, vad heter det, fick då säga 2-3 gånger att han inte hade några kommentarer. Alltså han hade ju stånd.
Ja, han lät ganska kåt.
Ja, han hade stånd när han sa det.
Flämtade.
Ja, han ringde sin fru och bara, gör dig redo. Något som inte har skett på 3 år kommer ske. Förhandlingarna mellan Storbritannien och EU, de går trögt. Nu håller tiden på att rinna ut.
Alltså?
Alltså därmed att tiden håller på att rinna ut, det är väl egentligen någonting som mest Storbritannien har sagt.
Det är de som tycker att...
Nej, men de är så konstiga, för de sätter alltid upp olika liksom, deadlines som jag inte riktigt tror existerar egentligen.
Alltså, okej, för att sätta press på EU då?
Nej,
nu
jag,
måste
för,
det här
jag tror att de ska göra det för att sätta press på sig själva.
Ah, okej, okay,
För det var någon som sa så här, att nu måste det vara klart, annars så vi är av med de här förhandlingarna. Men även om det är så att EU och Storbritannien skulle komma överens nu om ett avtal, så kommer liksom förhandlingarna kommer fortsätta i år.
Okay.
För det är massa saker som ska diskuteras och bestämmas. Okay. Hur som helst. Men enligt då... framförallt i Storbritannien då, så att om de inte har kommit fram till ett avtal inom kort, så kommer Storbritannien att lämna då utan avtal, en så kallad no deal Brexit.
Mm.
Och vad det kommer innebära, det vet man inte riktigt. Men många säger att det är en katastrof och andra säger att det är jättebra.
Okej.
Och det de tvistar om, det är framförallt två punkter. Ett, var gränsen mellan Nordirland och EU ska dras.
Mm.
Så EU vill dra den i havet mellan Storbritannien och Irland.
Mm.
Så där går liksom gränsen mellan EU och ja, Storbritannien. Och Storbritannien vill, som jag förstått det, att den inte ska dras någonstans egentligen. Men framförallt så vill de att den ska dras då vid, ja, vid Nordirland helt enkelt. Men de vill också inte ha en gräns.
Men Nordirland, alltså...
Nordirland tillhör ju Storbritannien.
Ja, men det ska vara med i EU ändå för att gränsen ska gå i havet.
Precis, Nordirland kommer på något sätt vara in för, vet du det? Ja, den liksom kommer vara i EU.
Okej. Okay. För att Nordirland bara ska få en specialdeal för att kunna...
För att det går emot det här, vet du det, långfredagsavtalet. Det är så fredsavtal som har slutits mellan Storbritannien, EU, Irland, USA.
Mm, okej. Okay.
Om att det inte ska vara gränser mellan Nordirland och Irland.
Okej. Okay. Så då blir liksom Nordirland kvar i EU lite grann,
ja,
utifrån det avtalet, ja, trots Brexit.
Och då har då det har egentligen Storbritannien varit emot, men nu har de gått med på det, men nu är det så att de har liksom stiftat lagar som bestämmer att de kan när som helst typ kan skita i såna regler. För att de tycker att det känns konstigt att ett av deras att en del av deras land ligger utanför deras gräns.
Ja, att det kommer bli så, ja, om EU hamnar...
Så att, ja, lite är så att om du ska ta varor från Storbritannien till Nordirland, så passerar du egentligen en gräns.
Ja, just det.
Och nu kommer det inte vara någon super liksom, hård gräns, men på något sätt så måste du då och då kanske göra stickkontroller eller saker som förs över till Nordirland måste... liksom hålla den standard som EU kräver till exempel.
Ja, ah, okej.
Okay. Eller då, följer de restriktioner som EU har bestämt.
Ja, ah, just det. Och det är inom... Ja, just det. När man rör sig inom Storbritannien så passerar man gränsen till EU, så att säga.
Ja.
Och då står det en Luxemburgs EU-byråkrat och säger, exakt, det här är ingen gurka. Den fyller inte måtten.
Den är inte rak nog.
Så som liksom UKIP har varnat för,
ja,
att det är med EU.
Ja. Och då blir de liksom tokiga på det. Så det är en praktisk fråga, men också tror jag självklart en nationalistisk fråga. Liksom.
Mm.
Andra punkten är fiskekvoter och rätten att fiska på varandras territorium. Det är också, tror jag ännu mer om nationalistisk stolthet, för sån stor ekonomisk vikt har inte fisket för Storbritannien.
Okej.
Okay. De menar såklart att EU förhandlar med baktankar, menar Storbritannien. Det är därför som de har infört de här lagarna som ger dem rätt att ändra på reglerna de har satt ja till, för att EU helt enkelt håller på att jävlas. De måste ha de här lagarna som en säkerhet mot EUs framtida jävleri.
Vilka lagar då?
De har infört en lag som gör att de har liksom, rätt att inte följa de avtal de har gått med på i princip.
Okej.
Okay. Rörandes precis som den här liksom, vad de har lovat EU för att föra in varor från England till exempel till Nordirland.
Mm-hmm.
Och att EU då är så taskiga mot Storbritannien, det här är ett brittiskt påstående, det beror på att enligt britterna då att EU måste vara så här fruktansvärda mot Storbritannien för att skrämma alla andra medlemsländer från att hoppa av unionen.
Just det.
Så det är en intern grej egentligen.
Mm.
Det finns en utbredd liksom, tanke bland många brexiteers och allmänhet i Storbritannien att Brexit kommer leda till en sorts dominoeffekt helt enkelt.
Mm.
Det här är något av en liten så här, en värmande kudde eller någonting. Det är något mysigt. Så de älskar den tanken.
Att de är pionjärerna.
Att de är pionjärerna.
Och kommer alla andra länder för efter snart.
Alltså drömmen om att EU ska kollapsa är i Storbritannien något av en våt dröm.
Mm. Och EU drömmer då om att Storbritannien måste kollapsa nu.
Du återkommer vi till.
Ja.
Men kanske så också. Ja. Men framförallt, officiellt så är vi bara så här, vad fan snackar ni om? Lägg av. Ni ser här paranoida galningar.
Mm.
Ja. Men här vill jag bara ta en paus och reflektera över vilka osköna jävlar de där britterna är. Mm. Och sen också... Att tänka på, herregud, vad en syn på britter har ändrats drastiskt efter Brexit.
Mm-hmm.
Jag hade så himla positiv och rosenskimlande syn på britter.
Mm.
Men nu, oj, efter att läsa kommentarer på YouTube.
Ah, okay. Mm.
Jag tror framförallt att deras kombination av arrogans och småaktighet som gjort att jag inte står ut med dem längre.
Nej.
De är så himla kaxiga och konstiga. De är så himla övertygade om att det kommer gå jättebra för Storbritannien om de lämnar EU. Och urdåligt för EU. För att de är så himla bra då.
Mm.
Men du tycker det är så konstigt att man liksom har sen 70-talet då blivit så himla liksom förnedrade och domderade av EU.
Ja.
Men de är så himla bra. Hur som helst så brukar Ungern och Polen föras fram som exempel på de länder då som ligger närmast en stundande exit.
Mm. Ja, just det.
Och det vore ju jättetråkigt, för vem vill bli lämnad? Vilket jag tror framförallt den stora grejen med Brexit. Att det tuffa är ju att ingen tycker om att bli lämnad.
Nej.
Inte ens av en riktig drummel och skitstövel man blir lämnad. Utan man vill ju lämna.
Ja, just det. Vi borde ha gjort slut.
Ja, vi borde ha gjort slut tidigare i så fall. Det var ganska uppenbart för alla att Storbritannien inte ville vara i det här förhållandet.
Mm.
Och när det kommer till Ungern och Polen så tycker jag preemptive strike. Att vi kickar ut dem bara.
Ja, just det.
Varför ge liksom de där jävla polackerna, vad heter det, rätten att stå sig smagga ut när de drar?
Ja.
Vi kickar dem istället.
Att det ska vara sån riktig nolltolerans. Alla som ens yttrar och något om att det är något problem med demokratiskt underskott i EU-kommissionen.
Ja.
Ut. Dörren är där.
Är du med oss eller mot oss?
Ja.
Polen till exempel, de hotar ju nu att blockera EUs långtidsbudget och coronastöd. För de har fått kritik av EU för att den här rättsstatliga och demokratiska utvecklingen i landet går åt fel håll.
Mm.
Och då har de sagt så här: om hoten och utpressningen fortsätter så kommer vi med fast hand att försvara Polens intresse, säger vice premiärminister Jaroslav Kaczynski på tidningsintervju.
Mm.
Och med utpressning då, som det består bland annat i att EU har dragit in sina bidrag till de polska städer som har utropat sig till HBTQ-fria zoner.
Okej. HBTQ-fria. Okej. Nu förstår jag. Ja.
No, det är no-go-zoner för bögar till exempel.
Alltså, har liksom staden har gjort det själv?
Ja.
Och
då får de ingen EU-bidrag.
Nej.
Och det är de jätteupprörda för.
Mm.
Vi utsätts för försök att ta över vårt självbestämmande, till och med på kulturområden. Vi kommer att försvara vår identitet, säger Kaczynski till tidningen Polska någonting.
Ja.
Och då säger jag, ta er självbestämmande och dra, säger jag.
Ja.
Mm.
Absolut.
Dra bara. Våga ifrågasätta Bryssel. Andra som tyvärr nog inte vill dra, för att det här är en person som är en ett land som vill dra. I alla fall hotar med det.
Mm.
Men det finns också en del som borde få kanske kicken fast de inte vill dra. Jag tänker på Bulgarien, Cypern och Malta.
Mm.
Till exempel. Alla de här tre länderna har dragit in stora summor till sin statskassa genom att sälja så kallade gyllene pass till alla som haft råd.
Okej.
Okay. De har alltså sålt medborgarskap till EU. Eller i EU. Till folk utanför EU. Man har kunnat köpa ett cypriotiskt pass för omkring 20 miljoner kronor.
Och det är liksom cypriotiska staten som har sålt det bara?
Ja, och där är då gett köparen rätten att leva och resa fritt inom EU.
Okej, så man kanske gör det till så här, alltså liksom affärsmän eller någonting, eller?
Ja, affärsmän eller skurkar.
Mm.
De ska i alla fall lägga ner det här nu, för att det har gått över styret enkelt. Bland annat så har, jag vet inte om det var Cypern eller Malta som har sålt ett medborgarskap till en i släkten Bin Laden.
Mm.
Det hade man kunnat, jag tycker inte att ett land som har så dålig fingerstoppkänsla.
Nej.
Så att sälja till Bin Laden-släkten. De borde inte få vara kvar.
Nej.
Omkring 1000 högt uppsatta ryska medborgare med flera har starka kopplingar till Kreml ska finnas bland de här kunderna. Och enligt en uppgift så har Cypern tjänat motsvarande 70 miljarder svenska kronor på att sälja pass.
Mm, ja, det är ganska mycket.
Mm.
Det måste vara så litet land som Cypern. Måste som vara en stor del av.
Som producerar halloumi, va?
Ja, precis. Mm. Halloumi och pass till ryska oligarker.
Nu tror jag att halloumi, det är så jobbigt att göra halloumi jämfört med hur lätt det är att göra pass.
Mm.
Nu är det så faktiskt, med handen på hjärtan, nästan hälften av EUs medlemsländer har någon sorts liksom, sån här gyllene passprogram.
Mm.
Men de flesta ger inte pass, utan de ger visum.
Okay.
Så det är bara de här tre länderna som säljer liksom medborgarskap.
Mm.
Storbritannien till exempel, de säljer liksom uppehållstillstånd. De senaste åren så har 10 000 personer köpt sig sådana uppehållstillstånd. Liksom. Och det ska tydligen ha gett 500 miljoner euro.
Okay.
Per år. Cypern har tjänat nästan 1 miljard per år. Malta 205 miljoner per år. Spanien och Portugal har sålt för 976 miljoner euro per år. Och 670 miljoner per år för Portugal.
Men det är typ kanske så här hedgefondmäklare som köper, eller vad, vilka är det som köper de här?
Ryssar, jättemycket ryssar. Ja. Jättemycket kineser.
Ja, just det.
Men också folk från Indien, USA och Venezuela.
Mm. Men det är liksom för dyrt, så att det är ingenting som så att säga vanliga invandrare köper, utan det är folk
som
behöver kunna.
Fast det där också, det beror kanske lite på om jag har den här uppgiften. Ja, men liksom, det estniska medborgarskapet är det billigaste. Och det dyraste är Österrike.
Ja, okej.
Okay. De listar inte ens vad det kostar. Men det ska handla om investeringar på uppemot 10 miljoner euro.
Som man ska göra för att få köpa ett pass?
Ja.
Aha, okej. Okay. Ja.
Eller ett uppehållstillstånd.
Ja, ett uppehållstillstånd. Ja. Okej, okay, men Sverige gör inte det här.
Alltså, jag hoppas verkligen att vi gör det, med tanke på hur mycket pengar alla andra tjänar.
Mm.
Men det har varit också en oerhört dålig övervakning av vem som faktiskt får det här visumet.
Mm.
Eller medborgarskapet. Bland annat har de tittat på liksom hur många som har blivit godkända, som har fått sitt pass eller sitt visum. Och i Storbritannien så godkändes 91% av alla ansökningar. I Lettland 97,9%. Samma sak i Ungern. Nej, Ungern var 98,7%.
Okej. Okay.
Mm. Så det är i princip, ja, det är alla, kan man väl säga.
Ja, ja. Ja.
Och så här människor kan vi inte ha i vår EU-familj. De bara säljer de här.
Som säljer uppehållstillstånd på det här viset?
Ja.
Ja, nej, kanske inte.
Så kicka ut dem.
Ja, okej. Okay.
Strama till det lite.
Mm.
Sen då så återkommer vi till det här som du sa. Den här tanken då om att EU på något sätt har en sorts lång, liksom en vad heter det, inte långsint, vad heter det?
Långsiktig.
En långsiktig plan att genom att ha den här gränsen då i havet, sakta men säkert skilja Nordirland från Storbritannien.
Mm.
Och då sen tas över av Irland. Ja. Och då perfekt, då liksom EU. Där tror jag att de har rätt.
Okej.
Okay. Jag tror på riktigt att de har grund för den teorin.
Är det liksom de centraleuropeiska katolikerna? Som ger sig in i den här gamla konflikten.
Ibland tror jag när det kommer till great mind things alike.
Mm.
Jag tror bara att alla i EU fick den tanken ungefär samtidigt. Utan att den behövde uttalas.
Mm. Okay.
För det är en ganska bra idé.
Att Nordirland ska gå upp i Irland.
Ja, men för att de ligger på samma ö. De har ett avtal om att det inte ska finnas några gränser där. Mm. Och det är ett jävla bra sätt att jävlas med engelsmännen.
Mm.
Och just också liksom att det är för sig en protestantisk majoritet i Nordirland.
Mm.
Men den sjunker år för år.
Ah, okay.
De blir färre, mycket för att de flyttar därifrån.
Mm.
Och katolikerna blir fler, på grund av att de är katoliker.
Mm.
Så att, då har vi gjort Irland.
Mm.
Eller hur?
Irland.
Då har vi förenat Irland och så har vi tagit bort Nordirland. Och sen, då är det bara framförallt, för Wales tror jag inte att det är någon idé att hålla på med.
Nej.
Men Skottland, där har vi en chans.
Mm.
The Grand Old Alliance kallas ju alliansen mellan Skottland, mellan det skotska och det franska kungahuset.
Ja, okej.
Okay. De har ju länge varit på samma sida.
Mm.
Den borde man kunna få igång igen.
Mm.
Och dessutom så är Skottlands första minister, Nicola Sturgeon, som är då ledare för Scottish National Party, hon försöker nu få till en andra folkomröstning om självbestämmande.
Okej, okay, ja just det.
Det var en 2014, kanske kommer du ihåg.
Mm.
Då förlorade vi med 55,3%.
EU förlorade,
ja.
Just det, men för nu vill de ha en ny folkomröstning om självständighet i Skottland på grund av de nya förutsättningarna som är att de har åkt ur EU.
Ja.
Så, och med det mot bakgrund av det kanske fler kommer vilja ha ett självständigt Skottland.
De påstår i alla fall att det har ökat liksom.
Mm.
Och hon har varit hyfsat populär. Jag vet inte riktigt hur det är nu. Så att det finns en bra chans här att verkligen kunna lösa upp den unionen.
Ja, just det. Att om man ska se det som vårt geopolitiskt mål, ja, att liksom tugga i sig Storbritannien,
ja,
att man har först då lyckats att det vittrar sönder det här nordirländska kopplingen till den brittiska huvudön liksom, den, ja, vittrar sönder. Skottland kommer vilja bli självständigt, kommer bli del av EU.
Ja, och bara börja så här lova Skottland massa saker.
Mm.
Men vi vet inte ens hålla det. Bara lova grejer. Vadå? Vem ska ta hand om infrastruktur? Hallå, kommer Belgien där? Den, ja, den tar vi hand om.
Ja, men jag tänker sen kanske vidare är det också så att det kanske snackas om att, alltså att folk i London, så här, mm, de här liberala storstadsmänniskorna säger, ja, vi vill typ ha republiken London.
Precis,
för att vi,
ja,
alla där vill vara kvar i EU.
Ja, ja.
Så kan man...
Hur ställer du oss till det? Kan, positivt.
Kan man ta London också. Så till slut blir det liksom bara, till slut det enda som kommer vara kvar av, så att säga då, Storbritannien kommer vara det här liksom nordengelska rostbältet.
Mm. Just
det kommer
det
bara vara det till, mm, slut.
Vi tar Manchester också. Jag känner också, kommer du ihåg det, att efter att de hade gjort det, efter att Brexit hade varit, eller liksom, mm, omröstningen hade varit och Brexit-sidan hade vunnit, så var det en sorts grej om att de så här, i alla medier så hånade man engelsmännen för att dagen efter så var det någon sorts, den mest sökta frågan på Google var, vad är EU?
Mm.
Och då så var det så här, haha, ni sa nej till någonting som ni inte ens visste vad det var.
Ja.
Men grejen är att ingen vet exakt vad EU är. Så liksom, på så sätt kan man inte håna dem.
Nej.
Men då är det också ett väldigt bra sätt. Men så här, om man inte vet vad EU är, eller vad EU vill, eller vad det står för, så är det här bara en superbra fråga att kunna samlas runt. Just också att vi har misslyckats, att EU har, det är den största misslyckan som EU har, är väl deras utrikespolitik. Att vi aldrig kommer överens om någonting, och därför inom EU, och därför så, när EU ställer sig bakom något så blir det så liksom, det finns ingen tyngd bakom det.
Mm.
Men här verkar nästan alla med på att vi ska lösa upp Storbritannien.
Ja, att,
man kan nästan börja ha det som ett uttalat mål, så att vi har liksom någonting att samlas runt.
Ja, att det ska vara för första gången så finns det någon slags retorik, ja, kring EU-projektet som kan få igång känslorna hos folk.
Ja.
Så folk kan samlas runt att man stör sig så mycket på de självgoda britterna.
Precis, och att det är ett jättestort projekt också som alla kan samlas runt, likt, skulle vilja säga, liksom, ja, men månprojektet liksom,
mm,
som USA hade.
Ja, just det. Att hur ska vi liksom söndra och dela upp Storbritannien?
Ja.
Det är liksom en gammal grej för så här pan-europeisk gemenskap är att man så här delar upp Polen.
Just det.
Men det nya nu, dela upp Storbritannien.
Ja.
Att det är något man kan så sluta pakter kring och så vidare.
Alltså, kan du tänka dig vad de kommer bli snopna om de förlorar både Nordirland och Skottland?
Mm.
Riktigt snopna.
Ja. Ja, men det kanske kan vara, ja, oavsett vad man tycker är rätt och fel, kanske det är ett bra projekt.
Vad är EU för någonting? Ja, EU är ett jättelitet projekt att jävlas med Storbritannien.
Mm. Det är...
Och det är värt varenda öre.
Men okej, okay, men det var det då. Vi säger tack för den här veckan. Hörs igen nästa gång. Tack till Aftonbladet Kultur. Hej då.
Hej.